leta, hitta, fixa buggar. Leta, hitta, fixa buggar. Leta, hitta, fixa buggar. Leta, hitta, fixa buggar. Det är en väldigt stor del av min vardag. Säkert även din vardag och er vardag som utvecklare. Är ni inte utvecklare? Lite fel sig. Ett vanligt scenario, det är ju att vi får en bugg-rapport. Första steget brukar ju vara att på något sätt bekräfta och hitta felet. Så vi startar upp applikationen. Ofta så ligger felet en bit in, eller hur? Vi får klicka lite för några länkar, fylla in några formulär, klicka på någon knapp, följa någon medlek. Och där hittar vi felet. Vi ser att det är bekräftat, det är felet. Och först där så gör vi någon typ av gissning var felet kan vara eller var vi kan hitta felkällan eller felet. Så vi stoppar projektet. Vi sätter några breakpoints, kanske bakom någon knapptryckning, kanske vid någon SQL-fråga eller någonstans där vi liksom har lite hum om det kan vara fel. Och så startar vi om. Och så kör vi hela den här svängen igen. Vi klickar på länkarna, vi fyller i formuläret, vi klickar på knappen, vi klickar på länkarna. För att fastna på breakpointen och inse att det är för sent. Vi har missat felet, vi är långt efter felet. Så återigen stänger vi av, sätter några nya breakpoints, startar om, följer en länk, fyller i ett formulär, klickar på en knapp och följer några länkar till. Och den här gången så lyckas vi. Vi träffar lite tidigare än felet. Och vi börjar stega, vi steppar. Steppar in i någon funktion, steppar över, steppar, steppar, steppar. Har vi riktigt otur nu, då går vi för långt så vi får bara om en gång till. Och så håller vi på tills vi hittar någonstans. Vi kanske är helt fel ute så vi måste byta strategi och leta någon annanstans. Men det är om och om igen så kör vi runt, runt, runt för att hitta liksom var felet är någonstans. Det här är Fredrik Hedlund. Han jobbar med mig på Active Solution. Han är ansvarig för vår största kund. Och han älskar floskler. När vi har mycket att göra, lite tid och ja, kämpar på, så kommer han med det briljanta förslaget att vi ska jobba smartare. Inte så mycket att liksom göra någonting av, men om man nu tar Fredrik på orden att vi ska jobba smartare och tänker då på det här caset att vi har en bugg som vi ska hitta felet. Någonting som vore mycket smartare, det är att vi skulle få köra en gång för att då hitta och bekräfta felet. Och sen under körningen, på något automatiskt sätt, har allting vi har gjort spelats in. Så vi kan gå tillbaka i vilken tidpunkt som helst och titta på diverse olika saker. Vi kan kolla på kanske några variabler, olika event, öppna, stänga filer, SQL-frågor och så vidare. Och av en slump så råkar det vara det IntelliSense är. Så när Fredrik sa det där med jobba smartare så tror inte han menade IntelliSense. Men det är precis det är. Fredrik och jag jobbar på Active Solution här i Stockholm. Vi är 40 stycken. Vi jobbar mycket med förvaltning och där är det ju verkligen mycket buggletning. Men som många andra kunder så vill inte mina kunder att jag visar deras kod. Så därför har jag med mig idag en liten slim variant av ett hobbyprojekt. Som är en liten gyminstämplingsapp. Som vi kommer att leka lite med. För att se vad vi kan göra. Åh, hjälp. Hur många av er använder Visual Studio Ultimate? Ja, bra hög. Hur många använder Visual Studio 2015 Enterprise-versionen? Hur många av er vet inte vilken version ni använder? Ja, det är bra, bra att erkänna. Anledningen till att jag frågar är att de här versionerna är de versioner som har IntelliSense. Det vill säga Ultimate-versionerna och de nya Enterprise som är egentligen hopslagna av den gamla Ultimate och Professional. I Ultimate-versionerna så är de här lite dolda, så det poppar inte fram liksom så automatiskt som det gör vid 2015. Men ni som har 15 och Enterprise, ni har säkert sett den här rutan som kommer upp när ni startar debuggingen. Det kommer lite grafer och grejer där. Så det är bara, fan, det är definitivt inte skitsamma. Liksom. Det är IntelliTrace. Så det är den vi ska lära oss vad det är för någonting och våga använda nu. Och ni som inte har sett den där förut, så ska vi lite snabbt visa vad det är. Nej. Snäll, ställ inte om automatiskt. Sådär. Det här fönstret, det är det som är IntelliTrace. Och det är den är lite förändrad från Ultimate-versionen, men det är samma saker som är där ungefär. Det är lite överväldigande, för det är helt mycket här. Men överst, nu ska vi se, kanske jag kan göra här, så har vi events. Det är olika händelser vi kan fånga och logga. Och det är de som vi kommer kolla mest på. Men vi har också möjlighet att titta på minnesförbrukningen. Det kan vara bra att veta om vi letar en sån typ av bugg som vi behöver se att det sticker iväg. Och inte blir kanske garbage collected som ska eller liknande. Här nere så har vi tre flikar. Den ena fliken är eventen. Och det är samma som vi ser på den översta grafen. Den andra är memory usage. Då kan vi ta en snapshot på hur ser minnet ut precis just nu. Och CPU usage måste vi göra något annat för att vi ska få upp i alla fall. Vi ska inte titta på den så mycket. Så det är liksom det fönstret vi har att jobba med. Och när det gäller då vad vi kan fånga, så ska vi ställa in det i Visual Studio. Så vi ska avbryta här. Och så tar vi och tittar i options. Inte font. IntelliTrace har en egen under options. Och det första valet vi ska sätta, det är om vi bara vill tracea events eller events och callinfo. Callinfo, det är alltså en funktionsanrop som vi fångar. Och det blir ju en liten performance. Ju mer vi lägger på här, ju mer performance tappar vi ju. Men jag tycker att det är ganska trevligt nu när vi ska titta och hitta massa saker och visa. Så vi slår på den. Självklart så åker den översta checkboxen också vikryssad om man ska ha det här då. Sen är det lite sådana här tråkiga saker som var den ska ligga, hur stor den ska vara, som max och sådär. Och sen har vi alla olika typer av event som de kallar det. Det är inte ett event som per se event i koden, utan det är en händelse som vi ska kunna fånga. Och det här är default-inställningarna som är nu. Och det här är ju tyvärr inte per projekt. Så det är inte så här, men det här projektet är ett ADO.net så du ställer in det så här. Och det här är ett ASP.NET-projekt och ställer in det så här. Utan man får ställa in det för vilka typer av applikationer jag brukar jobba med. Så får man köra därefter. Man kan ju självklart gå in och ändra det här då. Och ADO.NET, det handlar ju alltså om execut mot databas. Och det här är ju de native klasserna och funktionerna vi ser här. De ligger i bakgrunden för liksom Entity Framework och alla de andra ramverken man använder för databashantering. Så att kör vi de där så kommer vi få med event som handlar om databas. Där har vi för ASP.NET lite olika redirect, arrow pages och så vidare. Har vi en konsolapplikation så har de sin egna alla write lines. Data binding. Om vi har någon bit där. Vi kan det spelar ingen roll om där är vi kommer till få något sånt där. Environment variabler, huruvida de är lästa eller inte, kan få med. Och det här beror ju då på om vår app gör det eller inte. Sen kan det ju finnas annan kod som läser där, som inte vi känner till. Men om vår kod inte gör det, så kanske vi inte behöver kryssa i den här. Vi kan få in filaccess, öppnar och stänger och tar bort filer. Gestures, det är alltså klickningar och sånt. Och antingen från webb, WinForm eller från VPF. så kan man få olika varianter. Och som defaults inne så får man bara klick-eventet och får en knapp då. Men man kan få radio buttons eller datum time picker och liknande saker. Lazy initialization, det vill säga om man har saker som laddas först när de behövs. Jag brukar ha valt i Entry Framework till exempel, eller LinkDSQL och sådana saker. Vi kan ju säga att vi vill se alla typer av register, läsningar, skrivningar, skapande. Service model, hoppar över den. Freddy, kan vi slå på om vi ska se om det är task await och liknande saker. Tracing är också trevligt. Det kan vi skriva i vår kod utan att det egentligen gör någonting för användarna sen när de använder, utan det blir ju bara liksom en debug right cloud fast i release-versionen också. Så har man massa sådana trace.write eller right line och så vidare, så kan vi få ut dem också. Jag har med det i koden så jag kryssar i det här så vi kan se det. User prompt, message box som kommer upp. Kan vi följa. Och diverse XML-loading-dokument. Jag kryssar i den också, ska vi se vad vi får. Sista valet vi har på inställningarna, det är moduler. Med moduler så menar vi alltså DLL-exe-filer som laddas in. För allting laddas in i runtime när vi kör. Och det här är då standarden. Det är några exkluderade Microsoft-DLL-er kan man säga, som inte är med. Så den här ska vi inte röra nu. Vi ska prata lite mer om den sen. Varför man skulle vilja röra. Men när vi kör Visual Studio så är det helt okej med att köra så här. Så, då har jag kryssat i lite saker. Och vi tar och kör igen. Så. Och vi kan titta på den här direkt nu, men vi kan också pausa hela applikationen. Jag tycker det är ganska skönt för att slippa den här grafen fortsätta växa som bara spiller över. Så nu har vi då här en hel hög. Vi kan kolla på den här fina grafen. Zooma in där. Alla de där romberna heter det, va? Är då event som har hänt. Här stängdes det en fil och där laddades in en modul. Och där, en till modul. Där. Det blir mycket modul att börja. Här var en liten SQL-kod och så vidare. Men alla de där fyrkanterna finns i den här tabellen också, representerade. Det enda som händer när jag zoomar in så här, markerar, det är att listan filtrerar sig efter valet där uppe. Så det kan vara bra, om man liksom kör en lite längre körning, så kan man då filtrera bort det som är i början, som inte är intressant, utan man får med det som händer precis i det. Den tidpunkten där man tror att felet ligger. Så om vi kollar lite vad som kommer med i listan här då. Så först är det en modul som laddas. Inget jättespännande med det. Sen så accessas en fil. Och det här är ingenting jag har gjort utan det är machine config. Den laddas in av runtimen som standard när jag skriver en komponent. När vi skriver vårt program. Och likadant så laddas det in lite config-filer och grejer som också är liksom standard. Jag har ingenting med min kod att göra med det. Och där kommer egentligen första som är liksom min kod. Det är en liten SQL-snurra. Syns den här koden där bak, eller? Det är blå på vitt, riktigt dåligt. Jag kan zooma in lite, kanske syns lite bättre. Lite bättre alltså. Det är inte bästa färgschema kanske. Den har kört en non-query, det vill säga en query som inte returnerar någonting. Som helt enkelt är truncate, table, log. Jag har en log-tabell som jag tömmer varje gång jag startar programmet. Bara i demosyfte för att vi ska liksom få en tom tabell så att allting stämmer när vi klickar runt lite grann. Och det sker då här precis i startuppen. Och det har den fångat. Nu ska vi se. Och sen har det egentligen inte hänt något mer. Jag har inte klickat på någonting, jag har inte kört och det händer inte så mycket mer kod. Det som är det lite intressanta nu, det är ju att okej, vi har sett koden. Vi har SQL-koden utskriven här. Det kan vara bra i många fall, speciellt om man använder någon typ av OR-mapper så vet man inte riktigt vad som genereras. Det där kan vi kolla upp på andra sätt, men det är ganska trevligt att få in det här och kunna se vad det är. Om inte att bara för att kvalitetschecka sin kod och se att man skriver liksom lämplig SQL-kod fast man inte skriver SQL-kod. Det kan ju vara krångligt det där. Och så ser man ju också connection-strängen och lite inställningar på den som ni ser. Det är secured, integrated security true grejer. Här skriver man ju ut lösenord grejer också om man har det. Så då kan man kontrollera. Man kanske kör mot fel databas i vissa lägen eller någonting. Kan man se det här. Men den intressanta biten, det är den här fina lilla länken här. Activate historical debugging. Nu ska vi gå bakåt i tiden. Till här, precis när det skedde. Och se hur det såg ut då. Och då är den så smart så att den letar rätt på koden där den sker. Och det gör den genom det som kallas för symbols. De här PDB-filerna som brukar poppa upp i kompileringsmappen. De filerna mappar egentligen den kompilerade koden mot vad det finns i våran kod. Så att det här sker jättesnyggt i Visual Studio. Det kommer också funka lite längre fram när det är lite roliga saker. Så den hoppar in på rätt ställe och visar exakt vad som är. Nu är vi då i ett speciellt historical mode. Vi är inte i ett vanligt pause mode här. Och bland annat så ser man det på, det poppar upp någon flik som heter break mode. Så. Men man ser det också på att till exempel callstacken, så står det historical debugging här. Och även, nu ska vi se att det fanns att ta iväg. Local som jag lagt här uppe heter locals historical debugging. Så här så vi ser lite bättre. Och de innehåller då information för den tidpunkten. Alltså hur såg callstacken ut när jag var på den här raden? Och det kan ju vara väldigt intressant, för det kan hända att vi går till samma rad fler gånger och inte riktigt vet varifrån vi kommer och så vidare. Vi kan också kolla i där. Locals. Den visar då lite information som finns. Den visar inte jätterolig information här. Vi ska se alldeles snart att vi kan få mera rolig information. För vi kan nämligen få in lite variabler här också. Så vi kan se vad värden på saker och ting var. Så nu bara kör jag continue. Det vill säga att jag fortsätter med applikationen. Som är så snäll och ligger så där. Nej. Där. Men vad tar den vägen? Hallå. Jag tycker att den har låst sig. Det borde de inte göra. Missar jag? Jag missade. Nu är jag continue. Så. Så om jag då tar och gör någonting här på gång så vi får lite mera händelser. Så den här lilla demonstrerar att folk går in på gymmet och har sitt kort med ett nummer och stämplar in sig på passet. Och sen så kan vi köra en liten rapport på hur många som har stämplat in sig under den här. I det här fallet så blir det mest programmet kör, men under dagen. Och bakom det ligger en liten databas med users och kort som är de som loggar in. Och sen så har vi den här loggtabellen som jag pratade om, som jag tog med, där vi sparar alla händelser. Det är i det här fallet bara att man loggar in eller stämplar in. Så om jag då tar och stämplar in kort nummer 1, så får jag in att Lisa Nilsson är instämplad. Jag tryckte på enter-knappen nu, jag har kopplat den till stämpla in-knappen, så det är samma sak som att jag trycker där. Och jag kan stämpla in en till. Så om vi tar en paus nu så ska vi se att det händer lite mer grejer. Där. Nu kan vi se här att vi har fyllt på med lite flera bekanter. Och den första grejen som sker är att jag har en execute reader. Det vill säga en till SQL-fråga. Där jag selectar någonting. Och lite parametrar. Och där är where kardnummer är lika med. Det vill säga att jag i det här fallet så här som plockar jag upp nummer 1-kortet. För att få lite information om vilken user som har det kortet. Så den är ju ganska lika det vi kollade på alldeles nyss. Sen får jag med en liten, där det står save log for user 2. Och det är en trace. Trace writeline message. Jag har skrivit alltså i koden trace.writeline och får ut den här meddelandet. Vi kan klicka på det historical debugging för att kolla i koden hur det såg ut. Så, jag skriver trace.pipeline och fått ut det på den här. Och sen har vi SQL, SQL. Nu ska vi se om det är mer roligt. Nej, precis, det händer inget mer här. Vi kan kolla på den här koden där vi har SQL. Där vi hämtar upp kortet. Den funktionen är lite roligare än förra SQL-stället. För den här funktionen tar in en int. Och det är det ni har skrivit. Och sen går den då och hämtar kortet för inten. Den kollar lite saker. Och sen så returnerar den en user. Så här har vi lite variabler som vi faktiskt kommer att fånga. Nu när vi satt den på att vi skulle samla in call-info. För call-info är in-parametrar och ut-parametrar. Call-stacken skiter vi. Vi ska ha locals. Där. Så nu har vi då, hade vi nummer, eller nr, som in-parameter. Då ser vi att nr finns här uppe. Shit, vad litet det är. Så. Och vi har också ett return value. Det känns lite konstigt att i den här tidpunkten veta vad den framtida returvärdet är. Fast vi är ju bakåt i tiden, så vi självklart vet vad det kommer att bli sen. Och vad vi kommer att fånga så är det så kallade primitiva datatyper. Alltså int, strings, bools, sådana varianter. Och primitiva properties på objekt. Det vill säga, här har vi en user. Så på en user fångar vi, har vi en property som heter name, card number, ID, int, int och string. Så de fångar vi här. Skulle vi däremot ha user, ha ett objekt som heter adress, som i sin tur har massa properties, så skulle vi inte få det, för det är inte en primitiv datatyp. Så det är lite begränsning här. Det är lite synd, men det måste ju ändå begränsa lite grann hur stora grejerna loggar. Du kan lägga till de här i vårt fönster. Vårt fönster blir också historical debugging på. De är ganska, vårt fönster och local fönster är ganska lika, förutom att vårt fönster kan du själv bestämma lite.
Alltså man kan bestämma lite också.
Ja, du kan inte bestämma vad du loggar, för det är ju redan gjort. Ja. Så att säga. Men du kan bestämma hur du tittar på det. Så du kan liksom lägga upp dem så. Det du också får, det är det lokala scopet. Så i det här fallet så får vi en diss-referens också. Det vill säga hela min vi-modell, som är det som vi råkar vara inne i just nu, och dess primitiva datatyper. Så här har vi då, det här är en lista till exempel, den blir unknown. Men däremot så är ett kortnummervariabel där också, som då blir ett. Jag har en instämpling som är en, det är nog ett command, så därför får den ju null där tydligen. Nej, instämpling. Nej, den är nog inte satt än, det ska vara string. Så är det nog. Så vi har i alla fall lite att gå på, bättre än ingenting. Men begränsningen då, in- och utparametrar och objektens primitiva datatyp. Så. Vi fortsätter. Ska se om vi kan hitta några buggar. För det är konstigt. Jätteskumt. Så. Nej, jag missar den igen. Så, nu. Där kommer det bara. Så, vi fortsätter stämpla in. Så, jag stämplar in förra stycken. Mitt femte kort är ett generiskt kontantkort för de som inte har kort. Då. Det är lite snabb lösning där tydligen. Och så ska vi se om vi kan få ut en rapport på det här. Då. Vi borde ha 1, 2, 3, 4, 5. Vi borde få 5 då. Exception. Nu kommer det här läget. Exception. Nu sitter det i ryggmärgen att jag ska trycka på stopp. Det är alltså, jag har fortfarande, trots att jag använder väldigt länge, lärt mig att inte trycka på stopp nu. Och det här som är, tror jag, är svårast med IntelliTrace att lära sig. Jag får ju trycka okej här, eller continue, så vidare. Men inte på stopp. Nu har jag hamnat automatiskt i pause mode. Jag lät bli att fånga exception. Jag lät inte att vi studier gör det här fallet, demofallet. Så ska vi se om vi kan få något vettigt ifrån våran trace då. Och då har vi en liten röd plutta till och med. Den är så snäll och visar det. Exception thrown står det. Sorry om ni blir åksjuka. Och exception caught. Vi fångar alltså, vi både får ett event där vi fångar det, catch, och där det sker. Oftast brukar vara mest intressant att se att det sker ju, eller hur? Så vi klickar på den. Och sen så står det ju lite information här om att det är ett event och vilket event det är. Och vilken fil. Men det är ju skitsamma. Vi följer länken så får vi ju faktiskt se exakt var det är någonstans. Är det ont om plats? Nej, ska jag inte göra så. Bara så. Save report-funktion. Tar in en spring. En file stream och sen ska den streama. Fast den kommer in. Det där är en krasch. Det där är en krasch. Vi kan ju... I det här fallet så kan man ju då som nästa steg gå till sin lockelsfönster och börja titta lite på variabler och så vidare. Verkar inget direkt konstigt här. Och i det här fallet så är det ingenting från variablen som kan hjälpa oss att se vad det är för fel. För att här har vi failat. Vi ska säga, vi hade ju till och med vad det var för fel. Det var ju en file not found exception. Så det var inte jättesvårt att förstå vad det var som skedde. Utan den har inte hittat den här report.txt helt enkelt. Så det är inte så här rock and fine. Men ni kan föreställa er att det kan vara ett annat fel där vi faktiskt kan utnyttja de andra fönstren för att leta lite mer. Så här har jag en bugg. Och det är för att jag gör file mode open på report.txt. Det inkluderar då inte att filen inte finns. Så att jag har inte den här filen. Så nu måste jag ju stoppa projektet för att ändra koden. Jag kan inte ändra historiken i vad jag gjort. Så vi bara justerar här. Och gör en open or create istället. Så skapar vi den om den inte finns. Så, nu gick det lite bättre. 4. Äsch då. 1, 2, 3, 4, 5. Det blev fel, såklart. Det handlar om att hitta buggar, så jag försökte hitta på lite. Det blev fel där. Okej, ja, men då pausar vi och kollar lite vad som har hänt. Helt enkelt, och försöker komma på vad det skulle kunna vara. Det skulle ju kunna vara att när vi stämplar in de här, att det kanske inte loggas ordentligt, eller kanske loggas, ja, någonting sånt. Så vi kan ju börja med, liksom, den tesen. Alltså, som vanligt när man annars kör så börjar man fundera på var vi ska ta breakpoint. Så i det här fallet börjar vi fundera var vi ska kolla någonstans. Det är ju samma idé vi följer, men att vi gör på annat sätt. Så då börjar man kolla runt lite. Jag kan då skvallra att det är inget fel på select eller insert-klasser, ingenting på selecten heller. Vi kan hoppa lite fram och tillbaka koden och kolla om det verkar stämma, att vi gör som vi ska. Utan för att fast forward lite grann så ligger fel någonstans i när vi ska få ut rapporten. Och då har vi fångat klickeventet här till att börja med. Och det är inget knasigt på det. Snart så väljer vi. Borde vi inte... Den funkar inte om alla ni. Konstigt. Men vi går ett steg ner och kollar där vi har SQL-satsen istället. Och då kan vi kolla koden på här. Det är någon instämplingsrapportfunktion som går och hämtar via entry framework och skriver ut och lite sådär. Vi kan också kolla lite mer noga på hur själva frågan ser ut. Och se vad det verkligen blev. Och där ser vi att vi hämtar alla mellan ett visst datum som en parameter. Och där inte user är lika med 5 och user inte är 0. Det är naturligtvis lite konstigt att vi exkluderar någonting. Det är klart att vi tappar något. Och 5, det var det här sista kortet som jag gjorde. Den här funktionen har jag tydligen återanvänt från någonting annat jag gjorde förut när jag kanske ville ha en rapport över vilka medlemmar som verkligen har gått på pass och vilka de är och så vidare. Så det där verkar ju helt galet. väldigt litet där. Jaha, det var därför jag hoppade, den hamnade där. Nej, fel. Fel och skäl grej. Vi hade rapporten här. Där. Där. Och då kommer vi precis där vi vill ändra koden. Vi ska göra det alldeles strax. Kollar man vidare vad som hänt efter så ser vi att vi har fångat upp att vi accessade report.txt-filen. Och att vi har stängt den. Och vi får även en länk här så vi kan öppna den om vi vill. Och där kommer vi se att det står 4. Vi fick en messagebox. Och, den har, och sen fångar vi okej-klicket på messageboxen för vi fångar dem. Så det är liksom grund och botten det vi kan göra med här verktyget. Hoppa runt och klicka, följa, gå tillbaka historik. Nu har jag en hyfsat enkel applikation, men ni vet ju själva vilket härk av kod ni kan ha ibland. Man ser också vilka trådar. Det glömmer vi sen. Vi kör igång igen, ska vi se att jag har trådar. I det här fönstret längst ner i den här tabellen så har ni en kolumn som heter Fred. Där skriver den ut ID på själva tråden. Så att om man har flera olika trådar så kan man följa det också här för att se vilken och som, vad som händer var på det hela. Sen kan det hända att man skulle vilja fånga någon annanstans förutom de här eventen som vi har eller som finns redan som man kan ta med klick och SQL och så vidare. Men då bara någon annanstans. Vi kan ju självklart då skriva in trace och skriva in den koden, men vi kanske också vill bara fånga någon helt annanstans. Då kan vi sätta en breakpoint. Den kommer nämligen, IntelliTrace fångar breakpoints. Men vi kanske inte vill ha en breakpoint som verkligen breakar, utan vi vill ha bara en point där. Så det ska vi ta och göra. Om vi tar på vi tar det på när vi stämplar in. Nej, inte där, inte där. Vi kan sätta den. Nej, det där var en SQL, det var tråkigt. Här. Stämpling kort, det är den funktionen som anropas när jag trycker på den här knappen. Så jag sätter en breakpoint som vanligt. Men istället så går jag in på condition. Och sen så kryssar vi in. Den här är då lite ny 2015. Den här hamnar ju längst ner förut. Men det är så gott som samma fönster då man bara stylar om det lite. Man klickar på action. Och där kan man då fylla i någon typ av meddelande som ska komma ut när vi passerar den här. Och det kommer att komma till outputfönstret, men det kommer också fångas av IntelliTrace. Och vi kan här skriva in variabler så att det vi är intresserade av vad u.name är, så kan vi skriva det här så kommer den att skriva ut det. Och då använder man den här nya stringformateringssättet att skriva det i, som kommer i den här senaste C-sharp-versionen. Och vi har några variabler som vi kan använda för dollar för att ta fram. Så om vi bara visar först då. På dollar så har vi, där kan man skriva ut callstacken, man kan skriva ut funktionsnamnet och lite olika grejer. Vi kan ta funktionsnamnet. Och sen så fyller vi u.name till exempel. Kan vara självklart lite. Nu kommer vi kunna få med name i alla fall för att det är en native, men om vi har liksom lite liksom u.address.street så skulle vi kunna ha fått med den här. Vi stänger den och vi ser också att den här breakpointen, så kallade breakpointen, har fått en rombform istället. Så nu är det inte en breakpoint längre, utan är det en annan typ av point. Så vi kör igen. Så stämplar vi in. Så, då ska vi ha fått någonting nytt här. Det har de med en liten lila. Där. Från Trace Point hit har vi fått nu. Och tittar vi på den så ser vi då att den har skrivit ut. Oj, har jag misslyckats? Nej, där. Här har vi det funktionsnamnet som jag valde skriva ut. Och sen har jag valt skriva ut namnet. Och det skriver vi ut här. Lisa Nilsson. Så på det sättet kan vi styra lite mer av vad vi kör i Visual Studio. Vad vi kör. Det här är ju ingenting vi kan få med oss ut någon annanstans. Men vi kan få flera punkter att vara. Frågor så här långt? Jättebra, tänker ni. Men vad gör vi i produktion? Där är det, det är inte alls för sällan som det kommer buggrapporter som vi inte kan återproducera i våra egna maskiner. Eller det kanske är någonting som faktiskt ligger och snurrar på sånt sätt att vi inte kan sätta upp det på vår egen maskin. Då kan vi använda något som kallas för IntelliTrace Standalone. Det är ett sätt som gör att vi kan samla in de här sakerna på samma sätt som Visual Studio samlar in det. Få det som en fil och sen kunna öppna och titta på det precis som vi gjorde nu med det hela. Nej, du kan ställa frågan.
Vad kräver det för .NET-framework? För standalone-varianten?
Standalone-varianter. Jag är helt säker på att det funkar för 3.5. Det kan hända att man får kanske ta en äldre version någonting för att det ska funka. Jag är lite osäker där faktiskt, tyvärr, själv. Jobbar inte. Ja, nej, men 3.5, det klarar vi oss oftast ganska bra på det hela. Och sen så måste vi ha en Visual Studio där vi kan läsa filen. Alltså vi måste ha Ultimate eller Enterprise för att komma vidare sen också. Bra fråga. Vi bara lite snabbt. Nej. Jaha, den ska flasha över. Sådär. Det här är ett litet paket som man kan ladda hem från Download Center. Det blir en liten fil som man kör och då packar den upp och ger en liten CAB-fil. CAB-filen tar man med sig till den miljön där man vill ha det här. Och det här kan man då köra på en ASP.NET-sajt. Man kan köra på en SharePoint-sajt. Man kan köra på en... nu ska vi se. Ja, alla typer av exe-filer som vi kompilerar. Som WinForm, WPF, konsolapplikationer. Det finns stöd för att få ut IntelliTrace från Azure också. Men vi behöver inte göra det här, då bara enablar man det. Liksom. Se om jag glömde någon. Och det finns stöd för Windows-servicer också. Det står att de inte supportar det, men det går alldeles utmärkt. Man får hacka lite register bara så kan man få ordning på det också. Det är ganska schysst. De är ju svåra att komma åt annars. Så att antingen så laddar man ner den här och får den där lilla CAB-filen. Eller så kan man faktiskt hämta exakt samma CAB-fil ifrån sin Visual Studio-installation. Nere i en fil. Jag ska precis göra det alldeles strax. Men man tar den CAB-filen. Och så packar man upp den där man ska ha den. Den kräver ingen typ av installation. Det är ju jättebra, så vi ska bråka med några IT-tekniker eller andra. Då vi packar upp den bara. Och sen så beroende på vår applikation så kommer vi att starta. Antingen så kommer vi starta vår applikation genom den applikationen. Eller så kommer vi, om det är en ASP.NET-sajt, så kommer vi hooka in oss på app-poolen. Då behöver man behöver ställa in lite konton och behörigheter för att funka. Men det är ganska enkelt, det är lite PowerShell. Snurrar man bara och kör igång. Och så ligger man och lyssnar, samlar in och stänger av. Och så får man sin fil. Så jag ska ta och visa var vi hittar den här filen i vår installation. Och ni kommer inte komma ihåg det här. Ni kommer få googla sen. Så vi går in i mappen där vi har den Visual Studio-version som ser just nu. Nej, det ser inte alls det. Det var inget lagt.
Yes. Symbolfiler, någonting, alltså om man är...
Symbolfilerna behövs först när du börjar kolla på trace-filen. Så de behöver inte vara deployade liksom, där du tracer. Det är lite missuppfattning med det faktiskt. Men för grejen är att den information du behöver finns egentligen i exe-filen. Sen behöver man översätta det till någonting vi förstår. Annars får du ju bara adresser. Och den informationen ligger i PDB-filerna. Så det är därför vi behöver pdf-filerna först, sen. För att den förinformationen får vi. Så vi kör till mappen. Common. ID. Common extension. Jag har fusklapp. Microsoft. Där, IntelliTrace. Versionsnummer. Och där har vi CAD-filen ligger. Det är ingenting annat. Det är bara den vi behöver. Så jag tar med mig den. Vi gör så här för att man vill skriva av. Så, och sen så har jag... Så nu har jag bara en maskin. Jag kan inte spinna upp några virtuella maskiner. Så att vi får fejka det att vi är på den här maskinen fast på en annan maskin. Så jag har bara gjort en liten mapp. Man behöver då packa upp där. Så är det smart att göra en liten mapp någonstans så vi kan packa upp det. Så vi klistrar in det där. Och har man någon typ av program som kan packa upp CAB-filen så kan man ju använda den. Men det fina med CAB-filer är att man kan packa upp den med kommando bara. Så ni behöver inte installera något paket som kan öppna det. Vad sa du? Ja, men nu kan vi ju på olika plattformar. Nu är jag ju på Windows, men jag kan ju vara på några andra plattformar. Det finns ju flera maskiner och så vidare. Och det kan ju vara bortplockat på sidan. Så att, visst, det blir ju bättre och bättre på de här fronterna. Men jag vill bara visa att det går utan. Så vi använder kommandot expand. Och säga att vi ska expandera. Och då hade vi där. Så ni bara ser att det verkligen går att köra utan någon typ av annat program, utan bara vanlig kommandoprompt. Vi ska spara den där, vi ska använda den snart. Så jag packar upp massa grejer. Där. Och bland annat så... nu ligger CAB-filen framme. Där. IntelliTrace SCXC. Det är den filen vi ska köra. Och då antingen starta vår applikation igenom eller hooka in på app-poolen. Sen så behöver vi ha de här inställningarna vi gjorde i Visual Studio när vi skrev vad vi skulle ha med hela den här grejen. Allt den informationen har vi som en XML-fil här. Och så när vi startar här så kommer vi peka ut en konfiguration som vi vill ha. Eller en så kallad collection plan som de kallar. Och det, då får man med i det här paketet får man med två olika som man kan utgå ifrån. Men självklart ska man gå igenom här och sätta det precis till det som passar mig. För vi får en liten performance impact. Vi får mycket beroende på vad vi sätter det på. Så vi ska tänka efter vad vi vill ha. Vad ska vi tracea så att vi inte tracear för mycket. För då kanske vi får en performance impact som inte blir trevlig. Men vi kan ju ta upp en sån här fil. Bara för att se ungefär hur den ser ut. Så det är ju då. Där kan man inte zooma. Ni behöver inte titta exakt så jag zoomar inte in. Men här så står det ju då liksom huruvida de här, vilka moduler ska jag med och om man ska ha eventen med eller de här kolstecken, om man ska ha med SQL och så vidare. Allting står här. Samtidigt kan man ge sig på att knacka den här. Vilket kan vara lite bökigt och åsaskigt. Men den är en liten grej självklart lätt. Men om man, ja, det är lätt att bli fel. Då har communityn gjort en editor för det här. Och Microsoft själva pekar på den här editorn. Den här editorn ligger på Codeplex av alla ställen. Det är fortfarande. Nej, men den är faktiskt ganska gammal. Den är från 2012 tror jag, så den har legat ett tag. Men den funkar alltså utmärkt. Då får man nämligen samma typ av gränssnitt som i Visual Studio. Så känner man igen sig och klickar där och liksom, saker och ting betyder lite annat än bara liksom lite värden och strängar. Så det är ett bra tips som man vill göra här. Inte jättesvårt att hitta den där länken när man bara googlar lite på IntelliTrace så kommer in på Microsoft sidor. Men det där är den som vi ska använda. Så vi ska ta och använda den för att konfa då våran fil så att vi kan köra en standalone körning. Nej, går inte tillbaka. Elakt. Så, och då har jag ju förberett att ladda hem. Starta den där. Så. Då ska vi ta och öppna. Det där kunde jag ju glömma att copy-pasta. Okej, då får jag bläddra istället. Det var inte så lång. Jag har inte sagt att den var bra. Där. Då ska jag se. Kan jag gå från. Det spelar ingen roll. Så. Vi sätter på att vi vill ha callinfo. Skön bugg här att de har skrivit raid debatt om att sluta av namnet. Vi kan klista i och ur här. Klicka i ur här. Vilka grejer vill ha? Vi hade lite filgrejer. Vi kan väl se om vi får klick, ja, det duger. Vi hade tracing. Ja, det slår på allting. XML. Så kan vi ju ta ur de här grejerna som vi faktiskt inte behöver. De där skiter vi också. Ja, men sådär någonting. Då har vi slimmat till det lite. Sen kan vi också sätta storleken på filen. I Visual Studio kanske det känns som att det inte spelar så stor roll. Där kan vi bara skruva upp det. Men här kan det ju betyda lite större roll. Framförallt spelar det roll för att vi, hur mycket vi vill samla in så att vi inte tappar saker. För det som händer när man når den här kappen, det är att den börjar om. Den plockar bort saker från början och fyller på efter. Så att har vi liksom att vi vill köra lite längre tid, samla mycket grejer och så vidare, så tappar vi saker. Däremot så rekommenderar Microsoft att inte sätta över en gigabyte, för då börjar vi tappa performance. Men om vi måste så måste vi. Så vi ställer in den på det vi känner för. Och sen kommer modulen igen. Och det här är de standardinställningarna att vi samlar allting utom de här. Och det blir väldigt många moduler att plocka ifrån. Och det slår ju väldigt mycket. Vill man ha bra performance här så vänder vi på det och tar nästa val som är välj bara data från de här modulerna. Och så lägger vi till våra moduler. Den koden vi har skrivit och laddar in. Så vi inte får de här tredjepartsmodulerna och deras undermoduler och hit och dit. Vi kan ändå inte göra något åt den koden. Så vi har liksom ingen vets. Så slimmar vi ner det där och bara tar det som vi vill ha, så får vi det ganska trevligt. Jag ger mig inte på det nu. Jag låter den här vara så här. Så kör vi en save. Och så ger vi en liten kortare trevlig namn. CP för collection plan. Det blir bra. Så. Då har vi preppat färdigt det. Då ska vi ta och... då är det dags att köra igång applikationen genom den här då. Där. Så exe-filen där då. Nu zoomar vi lite mer. Den filen. Och sen så anger vi kommandot launch för att det är en exe-fil vi ska köra. Kör vi det här via PowerShell och ska köra in i JSON och så vidare, så kommer vi använda kommandot start och stopp istället. För då ska vi inte starta applikationen utan kommer vi bara hocka in emellan. Och där finns det också ett kommando som heter... Men där man kan plocka liksom, så här, ta filen nu. Avsluta den så jag kan ta den, så man kan ta liksom ett snapshot ungefär. Men launch betyder att vi ska starta någonting. Och vi ska då ange... collection planen. Där var den. Och man ska ju självklart skriva hela sökvägen, men nu råkar vi vara på exakt samma ställe, så det behöver vi inte göra. Och sen så ska vi tala om var vi vill ha den här filen som vi ska samla grejerna i. Och jag är lite lat nu så jag lägger den på samma ställe också. Och filändelsen för den är iTrace. För att vi kör studier ska veta vad det handlar om, så öppnar vi, har vi iTrace som filändelse. Och sen så ska vi ta sökvägen till filen. Och för att göra det enkelt för mig så tänker jag att jag kör... Vi kör den precis där den ligger i debugmappen, rakt upp och ner. Så slipper jag flytta på den och installera den någonstans. Men vi kan låtsas att den ligger någon helt annanstans. Det, är alltså det har ingenting med att den ligger i Visual Studio debugmappen här. Yes.
Jag har en fråga. Spelar det någon roll? Måste det vara debuggversionen som du kör på?
Nej.
Det går på release också?
Ja, det gör det. Man får ju... jag vet inte om du tittar på det någon gång när du, när du kompilerar release, så ser du att det finns symbolfiler. Symbolfilerna kommer ju även i release-versionen. Så det funkar även där. Så det är bra. Men så måste vi ju... Sådär, det kommer då att starta våra program genom interfacen. Den ligger liksom emellan. Där kommer. Vi får göra lite saker så vi har lite att följa. Så, två instämplade. Vi trycker på rapporten. Så, det var ju vad programmet gör. Och så stänger vi av. Så, nu har den skapat den här filen. Så nu kollar demo så ska vi kunna lägga en sån trace, iTrace-fil här. Nere. Så vi tar upp den där. Trevlig liten summary. Systeminfo. Det kan vara trevligt att ha. Veta vad det är vi har, vad det är den har kört på för någonting egentligen. Vilka moduler som är inladdade. Den här listan har vi när vi kör i Visual Studio. Det finns ett fönster för den som vi kan kolla i. Och den är ju bra att följa om det är så att man funderar om det är liksom fel versioner som är inladdade eller något annat spännande. Och sen har vi thread list. Det vill säga alla trådar som vi har använt. Vi hockar in på en av de trådarna för att komma in i samma läge som vi har sett förut. Där. Nu har vi vårat debuggerfönster. Vi har den här listan. Och vi kan se att vi har vår där SQL-koden där. Vi har filaccessen där. Vi har messageboxen poppa upp där. Och nu är det intressant. Kan vi få historical debugging? Det vill vi gärna ha. Det funkar det. Och hur kan det här funka? Vi har varit inne på det lite grann. I den kompilerade projektet så finns det en sökväg till var våra, symbolfiler ligger. Så har vi tillgång till symbolfilerna för att vi har kompilerat lokalt, vilket är ju kanske inte troligt i liksom ett skarpt fall. Då har vi förhoppningsvis en byggserver liknande. Då kommer den att ladda in dem. Har vi inte det så kommer den att ge sig på som nummer två. Nummer två egentligen som den kollar på, det är samma fil som exe-filen ligger i. Men det gäller ju bara när vi kör Visual Studio. Och så nummer tre så utgår den från symbolfolders eller symbolservers. Och det är en inställning i Visual Studio som man gör. Och per automatik så funkar, om man använder en TFS-byggserver så kommer det här funka per automatik. Det kommer betyda att den går ut och hämtar rätt filer, rätt symbolfiler. Den kommer via symbolfilen veta vilken version av koden som den ska hämta. Så den går tillbaka och hämtar den version av den här filen som var den som kördes i kompileringen. Så vi verkligen kan gå till rätt kod. Har vi inte TFS som byggserver utan kanske TeamCity så finns det lösningar att få TeamCity att också agera som symbolserver och kodserver. Det är bara googla lite så hittar ni något helt sådär. Så vi kan få den här kopplingen och faktiskt kunna funka likadant som om vi kör lokalt. Och vi har samma grejer. Vi har här. Vi har fått med de här grejerna. Värdena finns här. Returvärdena med dess värden. Och så vidare. Yes. Kommer det fler frågor kanske nu?
Men där får du inte med din egna breakpoint som du hade.
Nej. Det är ju ingen information som kommer in i liksom kompilera. Precis. Men då kan man ju lära sig att skriva trace lite mer liksom sådär löpande och så man får in det som en rutin att faktiskt skriva när det finns intressanta saker. Och i värsta fall så får man väl skriva in en trace, kompilera och deploya om det. Men är det så att det bara sker felet i QA och produktion eller vad det nu är, så är det ju värt det för att kunna köra trace sen på det när det kan uppträda. Och tänker man då på just produktion, som jag sa, så kan det vara smart att tänka ut så att man inte tar in och tracer allt. Det kan vara smart att tänka på att inte ta alla moduler. Det kan också vara smart att tänka på att man bara när man kan återproducera felet, när felet finns där, så startar och stoppar man det här. Man liksom låter inte bara rulla hela tiden, utan bara när man har problemet så ser man till att starta. En annan sak att tänka på också, det är att om man nu kör mot apppoolen, så loggar vi ju alla som använder den apppoolen som vi hookar in på. Så har vi flera sajter som kör med samma apppool, så kommer vi tracea för alla, fast vi blir egentligen bara problem med den ena. Så där är det ganska bra att tänka till, så att man ser till att ha en apppool för varje, så att man kan tracea på bara den apppoolen. Flera funderingar?
Men om man kör mot appen, då kan man hoppa in sig när den är live.
Så att ja, precis. Du behöver inte göra någonting, starta om eller så, utan den är live liksom. Det man behöver göra är att se till att appen har, eller att vi har PowerShell enablat. Vi ska läsa in en modul. Vi behöver se till att appen har behörighet att skriva till filen som ska göras och sånt där. Så man får sätta upp det. Det finns en liten kortvisare bara. Så, annars så, och så start, stopp, kör man PowerShell och säger att den ska starta och sen säger man att den ska stoppa. Så då återproducerar man fel däremellan. Eller väntar. Och är det riktigt illa får man ju låta det gå lite längre då. För att se liksom, när det sker så.
Men grejen att hålla reda på även versionerna, så har jag gjort fyra incheckningar till där det visar sig att jag faktiskt har rättat det, så hittar den i gamla versionen.
Den kör ju på den, den koden som den är kompilerad med.
Ja, så den lyckas hämta ut den.
Ja, så den tar ut den gamla. Precis. Beroende på vad vi använt för bygg, såklart. Har vi använt TFS och byggserver, då fungerar automatiskt, annars måste vi hugga in det. Men vi får ganska mycket information ändå. Det vi får, det är ju inte den kopplingen hit, får vi inte. Men det fönstret som var innan, vad nu det gömde sig. Ja, vi har inte, eller? Där. Det här får vi ju. Det är nästa steg som vi tappar om vi inte får med liksom, PDB-filerna och källkoden. Och här får vi väldigt mycket information också. Så att det är... mm. Jag hoppas ni gillar det, känner att ni kan börja använda det och känner att det finns möjlighet att använda det i produktion. Kom gärna upp och prata efteråt om ni vill. Innan vi summerar lite snabbt påminner om att ni ska utvärdera. Ni har säkert hört det i 2 dagar nu. Men det är uppskattat för oss talare att höra vad ni tycker. Så IntelliTrace finns direkt i Visual Studio från början. Från med 2015, Enterprise-versionen. Och det är den vanligaste versionen man får från en MSDN-licens idag. Kör man 15 tidigare versioner, Ultimate, då måste ni gå in på menyn för att starta det bara. Men ni har det där också. Ni har standardvående paketen ni kan köra för att ute produktion när ni gör de här konstiga felen. Det kan vara någons dator, det kan vara en server, whatever. Eller QML-miljön. Och jag tycker i alla fall att IntelliSell är ganska grymt. Jag hoppas ni själva också tycker det nu och är taggade för att faktiskt kunna optimera enligt dag lite grann. Jobba smartare. Och avsluta bara med att säga att IntelliTrace is awesome. Tack för mig.